Klassikern. Rasmus Grosin om Trainspotting, en film av Danny Boyle från 1996.
I uppföljaren från 2017 vågar inte Ewan McGregors karaktär, Rampton, spela mer än några toner ur introt på Lust for Life. Det gör för ont att påminna om livet han levde några årtionden tidigare. Det som heroinmissbrukare i Edinburgh. Det liv som skildras i Trainspotting.
Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars.
Ewan McGregor och regissören Danny Boyle hade tillsammans slagit igenom några år tidigare med kammarspelstrillen Dödsleken. Nu återförenades de i vad som skulle bli en av 90-talets mest upprivande och debatterade filmer. Längs Edinburghs gator springer två taniga killar i stentvättade jeans på flykt från polisen. Rampton och den eviga Lucen Spud. När Rampton krockar med en bil springer snutarna förbi honom i hasarna på Spud. Ewan McGregor vänder sig mot kameran och fyrar av ett riktigt asgarv. Välj livet. En klyscha från en gammal brittisk antidrogkampanj från 80-talet. Det är en Thatcherism. Gänget i Trainspotting, Rampton, Sickboy, Tommy, Spud och den drogfria men psykotiska Begbie väljer att skita i att välja. Deras finger mot etablissemanget går genom deras kroppar.
I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got heroin?
Irvine Welsh skrev boken som Trainspotting bygger på i smyg medan han jobbade på ett kontor. På papper kan hans knarkepos skriven på skotsk slang tyckas svårfilmad. Danny Boyle valde att stilmässigt inspireras av regissörerna på andra sidan Atlanten. Hos David Fincher och Martin Scorsese. Tempot är rasande, klippen sekundsnabba. Miljöerna både betonggrå och neonfärgat kaleidoskopiska. Som tittare spänner man fast sig och hänger med. Inledningsvis är Rentons tillvaro karg men kontrollerad. Han bestämmer sig för att sluta på smack, vilket har sina upp- och nersidor rent fysiskt. Hans libido väcks till exempel till liv, men den botar också den förstoppning heroinet fört med sig, vilket leder till ett besök på Skottlands värsta toalett. Men de stolpiller opium han har tagit för att komma ner har inte smält än, och i en surrealistisk drömscen måste han ge sig ner i toaletten och hittar havet. Det är dråpligt, grisigt, svinkul i all misär. Den svarta humorn finns med i hela filmens första halva. Liksom Iggy Pop. Hedonismens posterboy finns med både på soundtracket och i dialogen.
It's me and Iggy Pop, time to decide. So what are you gonna do? Well, I paid for the ticket.
Filmen fick kritik när den lanserades. Den ansågs drogromantisk, nihilistisk. Det var fortfarande ovant i Storbritannien post-Thatcher att se droganvändande på duken. Och Danny Boyle ville att det skulle se autentiskt ut. Skådespelarna läste böcker om heroinmissbruk och Ewan McGregor var med på möten med Carlton Athletic Group, en grupp tidigare missbrukare vars medlemmar också fanns med under inspelningen som en slags autenticitetspoliser. I intervjuer har skådespelarna berättat att det hölls kurser på set i hur det skulle se ut när de sköt upp. Och stilmässigt är filmen en fullträff. Det går inte att förneka att alla ser ganska balla ut. Fejkskinnjackor och billiga glansiga skjortor sitter som en smäck som de glömt ut i regnet. Det är som att karaktärerna är utklädda till människor. Inget sitter som det ska, på helt rätt sätt. Dessutom är soundtracket strålande. Det dyker ofta upp när musiktidningar listar tidernas bästa filmmusik. Även här gjorde Danny Boyle ett utförligt jobb med att försöka fånga tidsandan. Iggy Pop, som fick en ordentlig karriärsskjuts av filmen, blandas med specialskriven britpop från Pulp och Blur tillsammans med techno-alster från Underworld. Målet med filmmusiken var att skildra tidens gång utan att den skildrades i filmen, genom att gå från gammal punk till dansmusik till britpop. Enligt rykten blev Noel Gallagher i Oasis tillfrågad om att ha med sin musik i filmen, men tackade nej på grund av att han trodde att det skulle vara en trist film om tåg. Både Noel och Danny Boyle har bekräftat historien.
I did actually said that a film about Trainspotters sounds fucking boring and refused to give them any music.
Det explicita i kombination med den välpaketerade ytan, det fantastiska kameraarbetet, en av de snyggare filmaffischerna som gjordes på 90-talet och valet att sälja in filmen som en skotsk pulp fiction gjorde att många blev upprörda. I USA pekade den då republikanska presidentkandidaten Bob Dole ut just Pulp Fiction och Trainspotting som glorifierande av heroinet. Men trots att Renton raljerar över det moderna livets absurditet och propagerar för att skita i ekorrhjulets konventioner så erbjuder aldrig Trainspotting knarket som en lösning. Tvärtom. Karaktärerna straffas på ett hänsynslöst sätt. Den värsta scenen var fruktansvärd att se när jag först såg Trainspotting som tonåring. Nu, som pappa till en liten son, är den snudd på outhärdlig. Kompisarna misslyckas om och om igen att sluta med knarket. I en annan scen blir Rampton, efter att med liten marginal ha överlevt en överdos, inlåst av sina föräldrar för att så att säga cold turkey tända av utan alternativ. I sängen, i sitt lastbilstapetserade pojkrum. Han hemsöks av de döda vännerna. Och när skulden bokstavligen kommer krypande i taket går abstinensens skräck att ta på. Filmen gjorde sina skådespelare och regissören Danny Boyle till stjärnor. Och filmen gick otippat bra i USA, trots att man fick dubba vissa scener för att jänkarna skulle förstå dialekten. Trots det hemska som skildras är Trainspotting väldigt underhållande. Och man känner varma känslor för det stackars kompisgänget, bortsett från den våldsbejakande Begbie, spelad av en magnetisk Robert Carlyle i hög form.
Our lassie got blasted. No cunt leaves here till we find out what cunt did it. Who the fuck are you? Yes!
Filmen handlar, trots Noel Gallaghers farhågor, inte det minst om tåg. Titeln syftar på en scen ur boken som inte är med i filmen, men som nämns i den uppföljare som kom nästan 20 år senare och som följer upp hur det gick. Där har Renton ersatt heroinet med träning, Begbie sitter inne och stackars Spud har inte fått ihop någonting. T2, som den heter, fick inget långvarigt kulturellt genomslag. Men det fick originalet. Kanske framförallt i Skottland där filmen och boken bidrog till en kulturell renässans. Genom att spegla en tidigare dold grupp lyckades verken också vända och vrida på den skotska identiteten. Vid filmens 25-årsjubileum skrev man i Glasgow Herald att filmen var en välbehövlig titt i spegeln för hela nationen. Kanske representeras det bäst av Rentons tal han håller efter att ha släpats ut till högländerna för att ta del av den vackra skotska naturen. En dagstur som resulterar i att Renton avslutar ett av sina många försök att vara drogfri.
It's shite being Scottish! We're the lowest of the low! The scum of the fucking earth! The most wretched, miserable, servile, pathetic trash that was ever shot into civilization. Some people hate the English, I don't. They're just wankers. We, on the other hand, are colonized by wankers. Can't even find a decent culture to be colonized by. We're ruled by effete assholes. It's a shite state of affairs to be in, Tommy, and all the fresh air in the world won't make any fucking difference.